Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Välkomna ska det vara till Sportbladets Premier League-podd. Inget extra avsnitt den här gången, nu är det ett helt vanligt avsnitt, måndag morgon. Vi börjar den här morgonen med att glädjas åt att Västerås SK äntligen då har gjort något vettigt utav de där Victor Nilsson Lindelöf-pengarna och anställt en ordentlig assisterande tränare. Grattis Kalle Karlsson.
Ja tack, det vet jag inte men... Det stämmer att jag har styrt kosan till Västerås.
Mm. Kul!
Ja, absolut. Det ska bli jätteroligt.
Men vad innebär detta för podden tror jag att många undrar nu?
Nej, Patrik sa här innan vi satte igång här att han skulle sparka ut mig ur podden här och dra ner på mitt deltagande. Men, vi får se om man blir satt på bänken eller om man... Få hoppa in på något hörn. För min del så är jag gärna med i podden så mycket det går. Kanske då, precis som i ditt fall då, från distans från Västerås istället för här i studion. Men vi får se.
Vi ska nog arbeta in Kalle även framöver i Premier League-podden. Det ska ni inte vara så oroliga över. Jag vet inte om det här är relaterat på något sätt, men Mourinho gjorde sin första, jag vet inte om vi kan hitta, en sån här fem steg från Mourinho till Kalle Karlsson. Det måste vara mycket närmare ju.
Vad då menar du?
Från Mourinho till tre steg, ja, men någon han har tränat, någon som han känner.
Ja, jag känner den som känner Mourinho.
Ja, precis.
Eller känner, nej känner, men ja känner, jag vet inte, men. Jag vet inte om jag känner honom, men jag har kontakt med honom. Jag har haft kontakt med honom.
Ja, den personen.
En portugis.
Den portugisen är segway då mellan Kalle Karlsson och José ja, Mourinho. Som gjorde sin Tottenham-debut i helgen. Han gjorde det på bortaplan mot West Ham United på London Stadium. Frida, du var där. Hur var stämningen? Hur kändes luften runt Tottenham med Mourinho på bänken?
Och då menar vi före avsparken.
Ja. Verkligen.
Jag tycker ju generellt att det är ganska svårt att få ett intryck av hur stämningen är på just London Stadium. För den är ju lite speciell den arenan. För det första så pressläktaren är ju uppe i luften. Alltså så högt upp man kan komma i princip. Vilket inte är helt fel för man får en väldigt fin överblick över spelet såklart. Men det blir ju inte den här... stämningen som de klagar på en del också som det blev på Upton Park. Men med det sagt så... vad ska man säga? Det märktes väl inte jättemycket att José Mourinho stod vid sidlinjen egentligen. Det var ett tillfälle i första halvlek när han gestikulerade lite så här, lite arrogant när Harry Kane fick en frispark med sig, ganska bra läge, och Pellegrini blev fullständigt vansinnig för han tyckte att det skulle vara frispark till West Ham istället. Och då såg man liksom José Mourinho gjorde en så här klassisk ta det lugnt Manuel, ta det lugnt, och då tänkte jag nu
de älskar inte varandra, de
nu kommer han liksom. nu.
Det roliga med det är ju om någon annan hade gjort det till Mourinho, om han hade brusat upp, man ser hans reaktion då.
Ja men precis.
Ja, han blev men han är ju ödmjuk nu. Ja, alltså, han var ju tydlig med det på presskonferensen, hur ödmjuk han är nu.
Jo, sen tillade han ju i och för sig att han aldrig hade förlorat en Champions League-final 5 minuter senare. Nej. Så att sådär ödmjuk var han väl inte. Men han höll...
Otroligt, otroligt bra svar på det nu. Tror du att förlusten av Champions League-finalen har påverkat stämningen, har påverkat Pochettino? Det vet jag inte. Jag har aldrig förlorat en Champions League-final.
Så jävla bra. Alltså, det är så mycket Mourinho över det svaret. Och det är så roligt att han säger det liksom någon minut efter att han sagt att han blivit en ödmjuka liksom. Ja, det är så jäkla bra.
Alltså. Han kommer inte förändras. Nej, om det är någon som tror det så kommer inget att ändra.
Han kan
tillbaka
inte,
till matchen.
Ja, han kan ju inte riktigt låta bli att göra såna här grejer. Men i övrigt så, alltså det man noterade väldigt mycket var att förutom att han pratade med Harry Kane flera gånger under matchen och de snackade väl om taktiska instruktioner, så la han väldigt mycket fokus på Dele Alli och försökte liksom klappa igång honom och tagga igång honom under hela matchen. Och det märktes ju faktiskt att det var när Dele Alli, när han gick från att vara liksom ganska slavig och ganska osynlig också för den delen. Det är ju han som lägger den här fantastiska passningen fram till Son som leder till 1-0-målet. Så det kändes som när Dele Alli kom in i matchen, det var då Tottenham lyckades liksom konvertera och göra lite mål där, alltså sista tredjedelen. För att fram tills 1-0-målet så hade det ju varit en ganska tråkig och avslagen match. Och jag satt bredvid Burnleys scout faktiskt. Och vi tittade på varandra vid flera tillfällen och bara, det här är ju bedrövligt. Han var där för att scouta Tottenham. För de ska ju mötas om inte allt för länge. Och han, alltså, vi skakar på huvudet. Tänkte, vad är det här? Liksom. För att...
Det är en bra rubrik i det sant. Burnley scout. Det här är bedrövligt. Mourinhos lag är bedrövliga.
Det var inte så att man ställde sig upp och liksom gjorde liksom honnör för José Mourinho. Det var ju faktiskt inte ens som att det märkte som att han var där. Det hade ju lika gärna kunnat varit Pochettino som fortfarande stod där längs sidlinjen. Men å andra sidan, i 60 minuter så har ju Tottenham matchen där de vill. Leder med 3-0. Sen tappar de all energi sista minuterna där och West Ham bjuds ju in i matchen i princip. Och det hade ju faktiskt kunnat gå värre. De hade ju kunnat kvittera. Nu gjorde de inte det. Så att en drömstart på så vis får man väl säga för Mourinho. Mm.
Michael Antonio kommer in och gör mål igen. Han är ju... Det är extremt mycket Michael Antonio-mål också. Det är som att han liksom... Det är en fin kroppsfint på något sätt, men han har inte riktigt bollkontrollen för att få det att se sådär graciöst ut. Men in ska bolljäveln, och
det var ett bra avslut.
Det är ett jättefint avslut. Han är rolig.
Ja, han är fin. Det var ju intressant tycker jag att se Mourinho, för att
vi fick ju rätt lite grann i våra förutspåelser om hur han skulle ställa upp det här laget. Erik Dier kom in från start, Ben Davis petade Danny Rose. Det var två stycken saker som vi hade.
Precis. Vi snackade ju om 4-2-3-1. Ja. Och 4-2-3-1 snedstreck 4-4-2 såg det ut att vara i försvarsspel. Offensivt var det ju väldigt mycket det här som nu är ganska populärt där, när man spelar med fem spelare framåt. Det låter väldigt offensivt, men man trycker upp sina ytterbackar eller ytterspelare väldigt högt och så står man med tre spelare centralt. Och då blir det en slags 3-2-5 eller 2-3-5 spelar vissa lag. Och det är absolut inget nytt, utan många lag har gjort det här nu de senaste 3-4 åren. Men intressant att han har gått i den riktningen, Mourinho, för han har inte upplevt att hans lag har spelat upp på det sättet. Då har det varit väldigt mycket fyrbackslinje man har rullat på. Så det var väl något nytt Mourinho-inslag. Sen reagerade jag på, så herregud vad dåliga West Ham var i sitt försvarsspel. Det var ju liksom hav mellan deras lagdelar, och jag har sett ett frågetecken kring Pellegrini, måste jag sätta det. Det första som händer i matchen är ju att de faktiskt hittar in till Dele Alli, det är redan i andra minuten. Och alltså det är en yta där som är stor nog för att vara ett eget landskap. Där han får vända upp, och det efter 2 minuter. Och de rättar liksom inte till det heller. Visst, i vissa sekvenser så ligger väl den där backlinjen lite högre. Men sätter vi hela första halvlek så är det extremt mycket ytor de släpper till. Och känslan är att där är det någonting som absolut inte stämmer.
Vi har varit inne på att Declan Rice inte haft sin bästa säsong här.
Nej, men jag tycker också backlinjen. De tar inte tillräckligt mycket kommando och manar upp linjen och liksom rättar till det. De ser ju hela planen framför sig, så de kan också liksom underlätta för att täcka de där ytorna och kliva upp. Men de gjorde inte det.
Nej. Och Tottenham såg också ganska trög ut. Erik Dier som var inne på som fick starta,
han var inte bra
i den här, syntes att han inte har spelat så mycket den här säsongen. Han såg rostig ut minst sagt, slog bort ganska enkla bollar. Och det är klart, bjuds man på de ytorna, då behöver du en mittfältare som kan leverera bollen, som inte står och slår bort den, för då utnyttjar du inte lyckades de peta in tre bollar. Vi måste säga någonting om Roberto i mål också. Han var inte bra.
Nej, vi har ju pratat om honom tidigare här i podden. Jag totalsåg ju honom efter matchen mot Burnley där, så att det var en av de sämre målvaktsinsatserna man har sett. Då räddade han ju ändå några riktigt fina parader. Mm. Men den här matchen kändes som att det var en av de sämsta målvaktsinsatserna man har sett. Det är det ju.
Ja, Pellegrini vägrade ju och kritiserade honom på presskonferensen efteråt, ja. Men samtidigt, vad ska han göra? De står ju där med bara honom.
Men han fattar ju också att, alltså, Roberto fattar ju också att han har gjort en dålig match. Liksom. Ja. Jag vet inte vad det skulle hjälpa. Det är ju den här klassiken, du kritiserar i framgång och försvarar i motgång. Liksom. På något sätt. Nej, det var en riktigt bedrövlig match. Han osar ju verkligen osäkerhet. Det känns som att hela försvaret påverkas av hans fumlighet och hans bara helt osäkerhet, hans svaga form.
Ja, alltså det kom ju uppgift, eller jag tror det var The Athletic som skrev för ganska länge sedan nu, alltså flera veckor sedan, att alltså utespelarna liksom hade tappat förtroendet för honom redan då, och han står ju fortfarande kvar. Så att en nummer två ska vara på prio 1-listan för West Ham i januari. Så vi får väl se om Pellegrini fortfarande är kvar då, eller om det är en annan tränare.
Mm. Ja, det har ju pratats en del om Benitez.
Eddie Howe såg jag något rykte om också, jag vet inte hur mycket substans det finns i det, men alltså, båda de skulle ju förmodligen vara drömmen på West Ham.
Det senaste är Chris Wilder dessutom, så nu kommer, ja, okay, alla namnen. Wow. Nu rullar de
fram. Gjort en snabb resa.
Sam Allardyce har inte ryktats om.
Nej, inte än. Det lär väl komma. Nej. Snart.
Åh, inte tillbaka. Jag tror West Ham-supporterna bränner ner den här stadion om Big Sam kommer tillbaka.
Alan Pardew.
Ja, ah, för fan. Det är lite deppigt på West Ham. Efter den där fina starten de hade på säsongen så ser det inte bra ut för tillfället. Och, de får flytta vidare. Men ett litet fall framåt ändå för Tottenham. De har ju behov av poängen.
Och de har inte vunnit borta sen i, vad var det, januari eller någonting. Nej, så att det är klart att det är en riktigt tung triumf. Även om de tappar i slutet så får de ändå sina tre poäng på bortaplan och får vinna första matchen med Mourinho. De bryter bortasviten som varit becksvart. Det är klart att det blir ett positivt slut, liksom summeringen då. Så att ja, men jag tycker, och sen också när man tittar på de enskilda insatserna som Dele Alli till exempel, som de fick igång lite grann i den här matchen, så tror jag att de känner nog att de har någonting att bygga vidare på ändå, trots den här svaga avslutningen i matchen.
Mm. Vi rör oss vidare till nästa match då. Nämligen den mellan Sheffield United och Manchester United som spelades igår eftermiddag kväll. På förhand inte någonting speciellt kändes det som. Ah, men det kommer väl
1-0 åt något håll.
Ja, precis. Men det blev ganska underhållande till slut. Ett Sheffield United som var dominant i första halvlek. Alltså Manchester United hängde inte alls med. Väldigt oklart vad det var de pysslade med. Phil Jones sprang och sprang och sprang med något fel håll i stort sett hela tiden. Och när det stod 2-0 till Sheffield United så kändes det ju ganska rättvist. Sen därifrån så händer ju någonting helt annat med Manchester United. Deras andra halvlek är ju riktigt, riktigt bra. Ja. Men lyckas ändå inte knyta ihop det. 3-3 slutade kalaset till slut och var högdramatiskt. Och det kändes som att, alltså de sista kvarterna kändes som att det skulle bli mål på varenda spark som gick mot mål överhuvudtaget. Man blir nästan svettig av att bara sitta i tv-soffan och kolla på den.
Matchen sa väldigt mycket om båda de här klubbarna. Om vi börjar med Sheffield United så, wow, vilken start de har gjort i Premier League. Vad gediget det här laget är. Det var ju inte bara det att de tog ledningen i den här matchen rättvis, utan även spelmässigt så tycker jag att de sätter ju precis allting rätt. Kliver upp högt, deras press var imponerande, deras liksom försvarsspel överhuvudtaget. Och släppte de till ett avslut i första halvlek. Det var det där Martial sköt från ganska dålig vinkel och från distans som målvakten räddade utan några större bekymmer. Alltså de hade fullständig kontroll på det, och det är inga superspelare de har, Sheffield United. Så det säger ju ändå någonting om hur de har byggt ett väldigt disciplinerat försvarsspel med hjälp av riktiga fotbollsarbetare. United var ju extremt usla i 65 minuter, tycker jag. 60 minuter i alla fall. Första halvlek är ju bland det sämre man har skådat, och då, som sagt, vi säger det, det brukar ju vara haveriutredningar var och varannan match, men det här var ju det var beklämmande att se hur Pereira och Fred, de blev ju fullständigt asfalterade på mittfältet av en trio som inte är så här super liksom namn. Det är Fleck, det är Norwood, det är liksom Lundström. Ja, det är klart han har någonting, men det är inga superspelare, och det är klart att Manchester Uniteds mittfält ska vara betydligt bättre än att de bara blev överkörda av dem. Det var inte nog med att de förlorade närkamper, utan allting var, det fanns ju ingenting. Sprang och jagade skuggor, Pereira satte han en som passning med rätt adress. Jag tror han hade 65% i passningsprocent, och det var alltså långt in i matchen, en bit in i andra halvlek. Det är ju fullständigt uselt om man har en roll där man defensiv mittfältare och bara ska sätta rytmen i spelet. Så nej, det var undermåligt. Och sen kom ju den förändringen. Man får ju säga att Solskjaer gjorde ju bort sig som spelade trebackslinje från början. För när de väl gick över på fyrbackslinje i andra så blev det ju mycket bättre. Och när de väl fick in lite energi i form av Lingard och Greenwood där, så såg det riktigt intressant ut.
Ja, det var ju tonåringarna som fick kliva in för Manchester United. Det kändes som att de kom in och sprang lite också. Det måste ju tas löpningar offensivt. Daniel James kan ju inte vara den enda som springer, för att han springer i djupet och han försöker dra isär. Och
han var ingen bra i den här matchen, men jag håller med dig om att han i andra halvlek där så sprang han ju, och då var han väl bättre. Men första var inte han bra heller. Martial var ju helt under isen i den här matchen, fram till i alla fall minut 70.
Han har ju den där egenskapen, Martial, att när han blir lite avstängd ifrån resten av lag, alltså han har tendens att bli det, då blir han också väldigt, väldigt blek. Han har svårt att själv liksom jobba sig in i fotbollsmatchen. Han är väldigt beroende av att de runt omkring fungerar. Och det blev tydligt i den här matchen också. När resten av laget började fungera och passningarna började komma fram, och då kom Martial in i spelet också. Men kul med två stycken debutmålskyttar i Premier League för Manchester United.
Ja, Brandon Williams tycker jag hade tufft i den här matchen också. Mm. Första halvlek blev han ju också förbisprungen några gånger, och tyckte han var tufft i det fysiska spelet. Men det var ju ett väldigt bra avslut när han reducerade till 1-2 där. Mm. Och Mason Greenwood, att han kan göra mål, det är ingen hemlighet, utan han är ju en väldigt duktig avslutare och luktar sig till målchanser. Sen var det väl väldigt typiskt också för det här laget att de inte lyckades knyta igen säcken och reda ut 3-2 då, utan släpper in ett 3-3 av McBurney på i 90:e minuten. Jag tror det var minst 9 spelare på rätt sida av boll runt egen straffområde när de släpper in det målet, och jag tycker att det säger väldigt mycket om att de är för valpiga i båda boxarna egentligen.
Ska vi säga någonting om jag har ett par spelare som jag har plockat ut där. Lys Mousset,
ja,
som jag tycker är en kvalitetsspelare. Han har gått lite under radarn, men han är på riktigt, han är riktigt, riktigt bra.
Var ju väldigt skadedrabbad när han var i Bournemouth, lyckades ju inte etablera sig där. Men vi vet ju att Eddie Howe har ju ett bra öga för talang, så att någonting förstod man ju att det fanns där, eftersom han ändå handplockades av Eddie Howe. Jag håller med dig, det är ju en spelare, det finns ju någonting där, och han sysselsatte ju backlinjen i den här matchen.
Alltså som han kör över Phil Jones vid 1-0. Nu är ju Phil Jones bedrövlig i den här matchen. Alltså han är ju ett skämt.
Och då tycker jag ändå Pereira var ännu sämre. Men jag håller med dig, han var bedrövlig.
Han får ju inte med sin fysiska styrka och sin storlek och allting han har, får han ju inte förlora den axeln mot axeln i det läget som en mittback. Men han hamnar ju på röven helt enkelt. Det är bra gjort av Mosett också förstås. Han kommer in med bättre balans helt enkelt och bara tar den bollen. Och så är det 1-0. Men det var faktiskt min andra gubbe var Phil Jones. Och om man nu ska spela trebackslinje som Ole Gunnar gör i den här matchen, måste man väl ändå ha personal för att kunna spela en trebackslinje. Har han det tycker du?
Det var ju lite förvånande ändå att Tuan Sebe inte startade. Å andra sidan så var det väl snack om att han inte är riktigt redo för 90 minuter än. Och att det var därför man gick för Phil Jones istället. För att det var ju ganska överraskande att se honom i en startelva. Det har ju till och med snackats om att Jones kanske måste flytta i januari för att han ska ha en chans att komma med i EM-truppen i sommar. och visst,
måste jag ha en bättre mittback
än
så?
Ja, men man skrattar. Men det finns ju faktiskt inte jättemånga alternativ ändå på mittbackspositionerna. Så att,
jag tänker nu med så här som Tomori kommer fram och
ja,
sådär.
Jo, absolut.
Och vad heter han i Aston Villa?
Mings. Ja, precis. Tyrone Mings.
Det kan väl inte ha plats för Phil Jones?
Nej,
då?
Man tycker ju inte det. Sen å andra sidan så var det någon som hade grävt fram ett citat från Sir Alex 2013 när han säger att Phil Jones har kapacitet att bli Uniteds viktigaste spelare någonsin. Och då blir man ju så här att någonting har ju gått snett någonstans.
Ja, jag kommer ihåg det där citatet. Han var ju extremt talangfull när han var 19 bast och plockade ner Didier Drogba. Jag tycker inte det var ju ett väldigt liksom hypat köp när de plockade honom från Blackburn, och det var rätt tycker jag. Men sen har det ju inte hänt någonting. Men jag kommer ihåg Sir Alex citat där, för det var ju inte riktigt när han köptes. Det var ju faktiskt ett par år senare eller något år senare i alla fall, och då hade han ju faktiskt inte presterat någonting. Och så kom det där citatet liksom. Han skulle bli Uniteds bästa spelare någonsin.
Ja, bästa eller viktigaste.
Och det har han inte riktigt blivit.
Vad det nu var. Men,
ja. Best ever player.
Ja, och sen det var väl inte förvånande att det var han som fick kliva av där i paus. Å andra sidan, alltså, ska United släppa honom? Ja, men vad har de? Då har de Tuan Sebe. Men skulle Tuan Sebe gå sönder igen? Alltså då har de inte sådär värst många alternativ.
Ja, då är det Rojo och
allt.
Ja,
precis. Mm. Så att, ja, det är frågan.
Nej, de behöver nog han där som femte mittback för att täcka upp. Men ja, man kan ju undra varför de släppte Chris Smalling då i så fall.
Ja, som går väldigt bra.
Men det är mycket man
också
undrar. Väldigt ja, bra.
Ja. Jag vet inte om ni såg den här statistiken som kom före att Alexis Sanchez lön, alltså det Manchester United betalar alltså fortfarande lön för Alexis Sanchez då, som just nu är skadad i Inter. De betalar alltså mer till Alexis Sanchez i lön, en spelare som är utlånad och skadad, än vad Sheffield United betalar hela sin trupp.
Ja, det är bra. Det är fantastiskt.
3-3 blev resultatet.
Ja. Och det är ju fantastiskt att det är så. För där är ju fotbollen ändå speciellt, att det kan ändå vara så att det där laget som inte har de bästa spelarna vinner över dem då, det laget som betalar mest.
Mm. Ja, och nu har det ju snackats mycket om att liksom, men vadå, ska man sparka Solskär? Alltså problemen i truppen kommer ju fortfarande finnas kvar. Men man behöver ju faktiskt en tränare som kan kliva in och göra någonting av det materialet man har. För att som vi såg, liksom alla tre mål görs av spelare som kom från den egna akademin. Alltså det finns ju potential där som en riktigt duktig tränare kan förvalta väl. Och då är ju Mauricio Pochettino ett suveränt alternativ. Så att jag tycker nästan att United, alltså nu har de så mycket pengar, de kan lika gärna göra en sån här grej till, sparka en tränare och plocka in en ny. För att är det någon som ska kunna få dem på rätt köl igen, så känns det som att det är en sån som han. Alltså Solskär, jag tycker inte att hans kunskaper alltså räcker till. Det verkar inte så i alla fall.
Nej. Vi kan väl kasta in en fråga här från Rasmus Björe. Vem har störst chans till framgång med rådande klubbstrukturer och förutsättningar? Mourinho i Spurs eller Pochettino i United? Nu går vi. Eventualiteter här, eftersom Pochettino inte tränar Manchester United. Men om vi tänker att han gör det, vem har störst möjlighet att lyckas?
Och då menar jag på lite längre sikt då, antar jag, där man får använda transferfönster.
Ja,
det skulle jag säga. Ja, då skulle jag nog säga Pochettino ändå. Alltså skulle han komma in nu, ha ett januari, får han säkert spendera där, och sen en sommar, då borde han vara tillräckligt bra för att kunna åtgärda några av de grejerna. Och det, som sagt, det är inte så, så stora, små saker kan göra stor skillnad. Få in en central mittfältare som är riktigt, riktigt bra, det har de ju inte. Då kanske de dessutom får ut Pogbas egenskaper, och då har de ju plötsligt ett lag som har en helt annan slagstyrka än den de ställde på bena i den här helgen.
Och just nu lever United bara på att de fortfarande har ett ganska kraftfullt namn i Manchester United. Alltså de har ju ingen tränare som drar spelare. Det kan jag inte tänka mig, att spelare kan titta på Ole Gunnar Solskjaer och känna att ja, men honom vill jag ha som tränare. Men kommer Pochettino in, alltså då kan jag tänka mig att man kan få välja spelare från en helt annan hylla. Att han kan liksom attrahera bättre och mer spännande spelare. Men ja, vi får väl se.
Ja, vi har ju märkt att United inte har kunnat peka och välja och vraka och köpa precis vilka spelare de vill de senaste säsongerna som man har tidigare kunnat göra. Det fanns en tid där man bara pekade ut vilka man vill ha i världen i stort sett, och sen så köpte man in dem. Inte riktigt, men i en större utsträckning än nu i alla fall. Ja, vi lämnar United-mötet då vidare till lokalkonkurrenten för Manchester United, nämligen Manchester City, som tog emot Chelsea. Ett på förhand hyperintressant möte med formstarkt, ungt, frejdigt Chelsea och ett Manchester City med vissa frågetecken runt sig, men framförallt en press att ta 3 poäng och hänga med Liverpool om de ska kunna utmana om någon ligatitel den här säsongen. De höll för det trycket, gör en riktigt bra match till slut med Manchester City, men det var Chelsea som öppnade målskyttet, och det var Kanté, målskytten Kanté, som han nu har utvecklats till, som det är ju ett klassmål han gör. Det går ju inte att säga annat.
Ja, framförallt är det väl passningen från Kovacic som är perfekt.
Ja, den är otroligt bra.
Och den passningen såg vi ju många gånger under matchen. Det är väl lite, man skulle väl kunna kalla den för Chelseas hemliga vapen, för vi ser den väldigt, väldigt ofta. De fick ju inte chansen att använda den fullt så många gånger, tror jag, i den här matchen som de hade velat göra. Men uppenbarligen när den väl sitter, då sitter den perfekt. I övrigt så kändes det som en match som blev väldigt, väldigt mycket som man hade kunnat tänka sig att den skulle bli på förhand. Att Chelsea liksom ja, men sticker upp lite då. Det finns saker som är väldigt bra, där Lampard har kommit väldigt långt. Men det finns också saker som inte riktigt sitter än. Och där Manchester City är strået vassare. Så även om 1-1-målet, där har ju Chelsea väldigt otur att bollen tar på, jag vet inte vem det är, Zuma kanske.
Zuma, och
går in bakom Kepa som blir chanslös då, och sen så Mahrez avslut är ju fantastiskt fint också. Och City vinner ju välförtjänt, men jag tror att Lampard ändå kan hitta ganska många grejer från matchen som ändå är positiva för deras del.
Ja, han gjorde inte mycket i matchen, Mahrez, men en mål gjorde han.
Ja, det var ett klassmål. Och han behöver ju verkligen bryxa till och göra den där typen av matchavgörande saker, för att annars känns det som att han får svårt att få minuter där. Även om Sané är skadad, så känns det som att han just nu lever han ju inte upp till förväntningarna. Men det är klart, gör han den där typen av mål lite då och då, så fyller han ju en funktion i alla fall.
Manchester City då som tack vare 2-1 och klättrade förbi Chelsea i tabellen igen, upp på tredje plats nu då bakom Leicester. Något annat ni tar med er från den här matchen, Manchester City? Känns det som att de är på väg, de har svajat lite grann under
skiftar ju mycket på ytterbackar nu. Nu var det Cancelo och Mendy som var tillbaka och spela. Så att det känns inte som att han har en elva som är satt på samma sätt som det var under de senaste två åren. Mm. Utan det känns som att det roteras lite grann och det laboreras lite grann. Det
känns som att han försöker spela in Cancelo lite grann. Att han har tagit det lite lugnt nu i början på säsongen för att få honom att vänja in sig i systemet och sådär.
Så tycker jag Fernandinho gjorde en bra match på mittbacken nu. Och det har ju varit lite frågetecken kring det såklart om hur han kommer se ut där. Men jag tycker att han såg helt okej ut i den rollen nu.
Jag tar nog med mig att Azpilicueta gör en jättebra match. Jag tycker Sterling är ju inte, han tillåts ju inte vara alls så där gigantisk som vi har blivit vana vid att se honom. Och man har ju varit på Azpilicueta ganska mycket och tyckt att han inte riktigt hänger med. Men i den här matchen så gjorde han det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mm. Vi kastar oss då från Manchester City till Leicester City som ligger på andra plats. Två poäng före Manchester City, tror jag. Ny trepoängare då, borta mot Brighton. Var det gör mål igen, han gör alltid mål nu för tiden. Straff den här gången. Inte den här vanliga, han brukar ju alltid bara dunka den mitt i målet. Men nu hittar han en placering på den. Det känns som målvakten förväntade sig lite att han skulle dra den mitt i. Josep Perez i målprotokollet igen, fick sitta mycket bänk i början på säsongen. Kanske lite grann också en invändningsperiod. Det är ju en värvning som jag tycker flög lite under raden. Jag tyckte det var ett riktigt kap av Leicester när de lyckades signa över Josep Perez. Det är ju liksom en spelare som har varit väldigt bra för Newcastle under många år. Har kommit in och bidrar med väldigt mycket teknik och kvalitet. Jag har skrivit en annan punkt här. Lider Brighton lite grann av Bournemouth-sjukan?
Och vad är det?
Bournemouth-sjukan helt enkelt att man är lite för optimistisk. Man vill spela sitt eget spel. Man vill rulla boll och man vill kanske inte är riktigt tillräckligt cynisk när man möter de här lite bättre, lite lager med lite högre tempo och lite bättre offensiva spelare helt enkelt. Att man inte är så tight som, och cynisk som. Så vi har sett Bournemouth under många år. Vi har hyllat dem, tyckte de har spelat bra. Men i de matcherna där de kanske hade kunnat göra mer med lite annat defensivt tänk, så har man ändå hållit fast vid sin offensiva plan och sitt bolltempo och sitt sätt att föra spel på och inte riktigt räckt till då mot de bättre motståndarna. Lider Brighton utav Bournemouth-sjukan?
Det är klart att
de lämnar ganska mycket liksom ytor när de kliver upp och ska rulla boll.
Ja, sen jag menar, det är ju inte ett lag som har en historia av att spela på det sättet. De har ju verkligen bytt livsåskådning här och gått från ena sidan av spektrat till det andra, och det är klart att det är inte spelare som var vana att spela på det här sättet i fjol. Nu ska de börja spela med väldigt hög risk och de ska ta emot bollar felvända på egen planhalva och allt det där när de ställer upp på mittfältare som har gubbe i rygg och så vidare. Så att det är klart att det är en jätteomställning för dem att det kommer finnas barnsjukdomar. Jag tycker det är imponerande sett hur de har spelat, men det kommer definitivt vara så att de faller igenom ibland, och det tycker jag bara är naturligt. Kan de ligga en bit ovanför sträcket och spela på det här sättet, så kommer ju ändå säsongen i stort att ses som en jättesuccé. Mm. För att när vi satt in för säsongen så sa vi att Graham skulle få tufft att vara indraget neråt, och det tror jag inte någon, det är inte många som har tippat dem högt i tabellen i alla fall.
Mm. Leicester uppe på andra plats, hur länge kan de vara med där uppe? Kan de hålla ut hela vägen? Är det rent av Leicester? De har ju en otrolig form just nu som ska
hänga på Manchester City och försöka jaga ikapp Liverpool?
Ja, men nu tycker jag vi kan slå fast att ja, men vi pratade ju om det här med Champions League-plats och sånt, för det var ju flera månader sedan, och sa att ja, men Leicester kan potentiellt hänga med där. Nu tycker jag att det är väl klart att de kan det. Nu är de ju faktiskt med där 29 poäng, alltså det är inte dåligt.
Ja, men topp 4 kan de ju definitivt, men kan de hänga på titelracet? Är det de som kommer att slåss med Liverpool? Det är ju det som är frågan.
Men det är alltså, tror någon det på riktigt?
Ja, men topp 3, det tror jag.
Topp 3, det är en sak.
Jag tror att de och City kommer att vara de som hakar på, och sen vad definitionen av haka på är, det är ju, kan man ju diskutera. Mm. Hakar de på nu när de ligger, vad är det, 9 poäng efter eller vad det är? Ja, tveksamt, men jag tror att de kommer att gå väldigt bra, det tror jag, Leicester.
Mm. Ett lag som vi hade förväntat oss var kanske i närheten där uppe, det är Arsenal. Hade möjlighet att göra någonting då mot hopplösa Southampton som vi har kritiserat och sågat under säsongen här. På hemmaplan, åker på en boll i baken direkt då när Danny Ings, hela Arsenal-försvaret står och sover, fast situation. Jag vet inte vem det är som spelar fram honom, men det är säkert Ward-Prowse. Rullar fram bollen till Danny Ings som skickligt, får man ändå säga, prickar in bollen vid första stolpen. Men det är återigen, det spelar ingen roll om du har Aubameyang och Lacazette där framme som stöter in två bollar. Det trillar ju alltid in bollar bakåt också när Arsenal spelar. Vad ska de ta sig till? Och vad vill Emery egentligen? Nu ställde han också upp med en trebackslinje här. Eller? Famlar han bara?
Ja, alltså jag tycker ju att det har gått så långt nu så att det liksom inte finns någonting annat man kan göra än att byta ut Emery. Ja, alltså de senaste uppgifterna är ju också att även spelarna börjar tappa förtroende för honom. Och liksom förstår inte riktigt vart han vill komma någonstans. Och då känns det ju ganska lönlöst att fortsätta om inte de har förtroende. Och jag tycker så som, nu har jag ju bara kollat liksom extended highlights, men att döma av dem så ska ju Arsenal vara väldigt, väldigt glada över att de ens får med sig en poäng därifrån. Och så ska det ju inte vara, alltså när Arsenal spelar på hemmaplan mot Southampton som har haft dem, alltså problemen de har haft nu under säsongen, alltså det, och vi har sett det många gånger att de liksom har kommit därifrån med, det var ju samma sak på bortaplan mot Watford exempelvis, där man kanske i slutändan inte förtjänade ens en poäng. Så att nej, jag är ju för att Arsenal ska göra någonting, och det har ju snackats främst om Allegri såklart som ett drömalternativ, men även Arteta. Det återstår väl att se om ledningen också tycker att det behövs en förändring. Det sägs ju också att Mourinhos intåg har satt ännu mer press på dem. Att det ska ha varit en effekt.
Jag tror inte man ska agera utifrån det, men jag förstår ju också det där med att det blir ju en extern press då när man tittar på att grannen har bytt tränare och sådär. Men då finns det risk att man tar de här förhastade besluten, men just i det här fallet finns det ju en hel del som talar för att han har kört fast och att det kan vara dags för ett byte. Och jag har inte heller sett matchen så, men vad jag förstår hade ju Southampton ruskiga lägen och springa iväg med den här matchen.
Ja, det var ett under att de inte, alltså det var direkt dåligt att de inte lyckades få in fler mål, kan jag säga.
Och det säger kanske en del om Southampton också. Men det är klart att en förlust hemma mot Southampton, den hade varit ganska jobbig i det här läget för Emery.
Ja, det var rätt nära.
Ja.
Och 2-2 hemma är ju också för dåligt.
Det är för dåligt, men det är trots allt ingen förlust. Och det kanske räddar hans jobb i en vecka till.
Ja, borde inte göra det, kan jag tycka. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det ser för deppigt ut i Arsenal. Jag vet inte heller, så här, de har ju tryckt upp Bejerin och Tierney startar ju, men som wingbacks, är de wingbacks egentligen de två? Ja, men fram vill spela med en trebackslinje då, det blir liksom inte bättre. Han provar olika lösningar och han det känns som ingenting funkar. Det känns som han verkligen som han famlar just nu, Emery, över hur han ska få få ihop det här laget.
Ja, och sen...
Alltså det är ju inte lätt när det går emot, för om man inte ändrar, då hade folk undrat varför ändrar han inte för? Varför? Det, han ser ju att det inte funkar, så att man har bara ett val, det är att vinna matcher.
Mm. Ja, det finns ju en oro också för att alltså, Aubameyang och Lacazette, som väl i slutändan är Arsenals viktigaste spelare, det finns en oro där att de inte kommer vilja förlänga sina kontrakt om nu Arsenal liksom missar, dels missar Champions League ännu en gång, men också har en tränare som de känner att nej, han kommer aldrig kunna vända på det här. Så det finns ju, det är ju ganska mycket på spel ändå.
Verkligen. Ja, Crystal Palace Liverpool 1-2. Inte den mest underhållande matchen man sett i hela sitt liv. Crystal Palace bättre än Liverpool, sett över 90 minuter tycker jag man kan säga.
Framförallt första halvlek tycker jag.
Ja, framförallt första halvlek.
Där tycker jag att de gör det bra. Lite likt Sheffield United, de sätter sin matchplan rätt. De kommer upp högre än vad man kanske förväntat sig. Lyckas vinna tillbaka bollen ibland på ett sätt som man kanske inte hade trott att de skulle göra. Och tycker de hittar ytor både Zaha och Townsend, framförallt Townsend faktiskt, fick ju väldigt mycket yta på sin kant. Och fan, han har blivit bättre, Townsend. Var det inte ett antal år sedan som vår kära kollega Erik Niva totalsågade Townsend och hans beslutsfattande då när han spelade i Tottenham? Och det fanns väl fog för att göra det då. Mm. Men om man tittar på den passningen han slår till Wilfried Zaha till 1-1 målet, så är det är en Mesut Özil-passning. Det är ju en riktigt, riktigt smart passning som man inte riktigt förknippar med Andrews Townsend. Nej. Så han tycker jag har utvecklats. Mm. Sen är det väl så att när det gäller Liverpool, så just nu är de bara i den där zonen där. Spelar ingen roll hur matcherna ser ut. De kommer att gräva fram ett mål hur det än ser ut. Och det kan vara en usel rensning från Van Aanholt eller vad det än är. Men de är där och de hugger och de har spelare som är påkopplade hela tiden. Och sen har de lite tur och marginaler med sig, tycker jag, i alla domslut den här hösten. Om man tittar på det målet där, så det är visst en knuff i ryggen, men jag tycker Lovren lägger sig väldigt enkelt. Och det är ingen knuff som påverkade målet egentligen, för Lovren hade inte nickat undan den bollen. För Wijnaldum står ju framför honom, han har i alla fall skarvat den mot bortestolpen. Så att de har ju liksom de där marginalerna med sig hela tiden. Och de ska man förtjäna, och de gör rätt saker, och därför förtjänar de marginalerna. Därför har de den där liksom turen med sig vecka efter vecka. Och det är inte lätt att hamna i den situationen, utan det krävs väldigt hårt arbete och väldigt, väldigt bra fokus för att ha det. Annars hade alla lag haft tur.
Ja, precis. Och det är ju det där igen. Liksom så här, var, jag kan väl tycka att så här, ja, det är en knuff i ryggen och det kan ju bli frispark. Men då är vi inne där igen. Är VARs uppgift att sitta att realtidsrecensera domslut? Det är inte det som det är till för.
Jag tror du kan hitta, sitter du verkligen granska varenda mål, så kan du säkert hitta på 50% liksom av målen kan du säkert hitta någon lite. Det är ju inte sällan en anfallare gör en liten grej på en back. Sen i det här fallet så är det ju en knuff i ryggen, och knuff i ryggen kan man ju blåsa för. Men jag tycker, om man tittar på den flera gånger, så tycker jag att Lovren hjälper till rätt mycket i den. Den är inte så hård, den där knuffen. Och jag tycker inte den påverkar någonting. Så för min del så, ja, det är en knuff, men det är ingenting som VAR behöver gå in och rätta till.
Det, nej, det är ingen clear and obvious error.
Nej, jag tycker inte det.
Från domaren. Och det är där den formuleringen är ju så problematisk.
Den är jätteproblematisk.
Och det är där vi hamnar, det är det jag menar. Det är det här som är min stora kritik nu, rant igen. Förlåt! Men det är den här realtidsrecenserandet av domslut som är så dumt. Det är inte det VAR ska göra. Men vad ska då VAR göra? Ja, det är inte någon som riktigt har ett jättebra svar på det. Det ska inte fungera som det gör just nu.
Nej, men som Erik sa i studion där också, om man tittar, det är ju ingen konsekvens riktigt här, för de har ju inte gått in och petat i situationer som domaren har kunnat bedöma. Nej. Så ofta den här hösten. Utan det har ju varit mer de här grejerna som är det hans eller inte hans, liksom de här lite mer definitiva, offside och så vidare. Det har ju varit väldigt sällan de har gått in och rättat ett domslut där domaren har liksom sett en situation eller i alla fall kunnat bedöma situationen.
Det har ju gjorts ett antal tillfällen och det är, visst, du pratar ju mycket om att Liverpool, men framförallt Liverpool har inte fått så många, men de har fått några väldigt matchavgörande sådana domslut med sig, och det är därför som det märks så tydligt, för annars är det ju de som har fått flest domslut med sig som har blivit overturned av VAR. Det är Leicester, Southampton, Crystal Palace, Manchester United, Tottenham och West Ham är de sex klubbarna som toppar den listan. Men det kanske inte har varit de där avgörande lägena, alltså där matcher har stått och vänt sista fem minuterna. Eller som det här, när liksom slutet på en halvlek som kändes så psykologiskt viktigt efter en fin halvlek utav Crystal Palace. Alltså, och det är där som jag tycker turen har kommit in för Liverpool. För att jag tror inte de har fått fler egentligen. Nej. De har fått precis de här avgörande.
Nej, det är inte det jag menar riktigt. Ögonblick. Det är inte det jag menar med att de har haft tur med VAR. Det är inte det. Utan man känner bara att bollen studsar deras väg. När Mané gör mål sen så målvakten är på bollen. Den tar i stolpen. Den studsar egentligen ut. Men det blir backspin på bollen som studsar tillbaka. Och så studsar den in via den andra stolpen. Det var verkligen så här. Studsar den någon millimeter längre ut på stolpen så går inte den där bollen in. Men de har just Fru Fortuna med sig just den här hösten. Och som sagt, det är ingen slump, utan de gör så jäkla mycket rätt saker. Och då ser det ofta, det är alltid så att de bra lagen har tur. Man säger ju det. Och det är inget unikt för Liverpool. Det har ju varit som alla mesta lag, så upplever man ju att men de har lite tur, de har lite marginaler med sig. Men det har man ju när man gör rätt saker.
Så det är så här, en förlust på de senaste 53 ligamatcherna. Det är ju klart att det hur bra man än är så får man inte ihop ett sånt facit utan att man har marginaler med sig. Det är ju bara så. 37 poäng nu Liverpool, och nytt kontrakt säkrat får man väl ändå säga. 37 poäng brukar väl räcka till att hamna över strecket. Så i teorin kan man väl förlora resten av matcherna den här säsongen och spela Premier League nästa säsong också. Vi vänder oss då till lokalkonkurrenten Everton, där det ser betydligt. Det snackar man inte om marginalerna på sin sida just nu. Där får man nyckelspelare skadade och ingenting funkar. Nu hade man då möjligheten på hemmaplan mot hopplösa Norwich, som knappt har satt en fot rätt de senaste månaderna. Och så åker man på 0-2 i baken, och nu måste väl Marco Silvas dagar vara räknade.
Oj, oj.
På Goodison Park.
Det har tagit lång tid för dig att komma till den.
Ja, men det känns ju som att man, nu någon gång så har ju nu har ju verkligen julen trillat av här. Det måste ju hända någonting. Är det Big Sam igen? Han är säkert på en lönelista fortfarande där sen förra sessionen. Men vad ska de göra? Vad ska Everton göra? De har all den här investeringen som de har gjort, och de så mycket spelare som man jämförde dem med Leicester förra säsongen, att men det är liksom Leicester och Everton, det är de som ska vara med där uppe. Nu är Everton då 3 poäng ovanför strecket, va? Det ser inte bra ut, helt enkelt.
Som lök på laxen här gick ju Sam Allardyce i detta nu ute i morse här och pratade i radio här, där han sågar Silva och säger att spelarna spelar inte för honom.
Nej, det är väl det man känner.
Vi får komma ihåg också att helt enkelt. Har tappat, om vi räknar in Gay då, som de tappade i somras, så tappar de ju faktiskt även André Gomes nu. Alltså det är ju de två mittfältarna egentligen som höll ihop det förra säsongen. Jag tror att det kan nog ha påverkat dem ganska mycket också, att Gomes inte finns att tillgå.
Ja, så är det. Nej, det är ju såklart att någonting måste hända där. Och det blir ju Marco Silva som kommer få gå. Och jag tror inte, alltså jag har en känsla av att han är borta före nästa omgång till och med. Jag tror att han får lämna nu.
Det kan vara så.
För att jag tror inte att det håller helt enkelt. Jag tror att de får, vad hette han den där krallig interimtränaren de hade en 3-4 matcher för ett par säsonger sedan. Han var så stor och biffig. Vad hette
minns
han?
Inte. Dock ser jag här att David Moyes är högaktuell för comeback.
Ja, det har pratat om det och det, ja. Alltså är det någonstans han fortfarande skulle kunna ha lite värde på sina aktier, så är det väl Everton, men...
Han kan klubben, är det det du säger?
Det kan han ju, onekligen. Han kom ju alltid fyra med dem för, liksom under en period, och skulle han lyckas med det nu så då är han ju ett geni.
Får prata lite om Norwich också ju, som ändå är en viktig seger för dem.
Mycket viktig seger. Och Todd Cantwell som vi hyllade tidigt under säsongen med ett riktigt fint mål och från vad jag har förstått en riktigt fin insats.
Ja, så otroligt märkligt. Jag har inte tänkt på Todd Cantwell på flera veckor, för att dels har han ju varit bänkad och alltså, han har ju inte ens fått liksom, vara med från start. Men så i lördags så går jag in på Instagram och då har Todd Cantwell likat tre av mina bilder. Vilket gör ju att då tänker jag ju på honom. Och sen gör han sin bästa insats på mycket, mycket länge och gör mål. Och då blir jag så här, är det jag som har fått över bra energi till honom? Så att han...
jag gillar hur du sätter dig själv där.
Kan jag ha del i denna handboll?
Du tar åt dig lite där. Ja, men det tycker jag du gör rätt i. Självklart måste det vara så. Jag ser ingen annan förklaring till varför han plötsligt skulle börja göra bra fotbollsmatch igen, annat än att han har likat dina bilder på Instagram.
Jag tyckte det var märkligt.
Fullständigt naturligt. Men en spännande spelare ju. Han inledde ju så otroligt starkt för Norwich, men sen har det sett lite sådär ut. Men kanske kan han hitta tillbaks. Måste svara på lite frågor. Vi har fått in otroligt mycket frågor den här veckan. Vi kan väl börja med Jimmy Block som undrar, vad krävs för att förlora epitetet storklubb?
Ja, det krävs ju ganska mycket för att...
Vad har vi för storklubbar som har förlorat epitetet?
Nej, men då får du gå tillbaka långt, liksom Nottingham Forest och så vidare.
Precis. Men Newcastle kan väl inte kallas storklubb längre, eller?
Nej, det är de ju inte. Så de har ju också gjort det. Det är ju ett senare exempel, det är riktigt.
Ja, absolut.
Nej, men Everton i viss mån också, om man tar 80-talet, så var ju de en stor klubb.
De var ju bäst i England.
England och kanske hade varit bäst i Europa också om de hade fått spela Europa fotboll under den perioden.
Blackburn
kan man också säga, ja. Där är ju tre bra exempel som... Och vad har de tappat? Ja, de har ju tappat dels sin kontakt med den ordentliga toppen i ligan. Och de är inte rika längre heller. Och då är inga klubbar som har en sån där extremt stor fanbase. De har ju hängivna supportrar i både Everton och Newcastle. Mm. Men de har ju inte så att de kan peka på att de är, liksom, har en världsomspännande supporterbas.
Nej, precis. För att det är ju det där. När blev Manchester City en stor klubb? Var det när de ekonomiska resultaten... såg ut som hos en stor klubb, eller var det när resultaten placerade dem i samma fack som storklubbarna, eller var det när liksom varumärket hade spridits till en viss...
Alltså, var inte det en kombination av alla resan, de där liksom, grejerna? Var inte det en kombination? För man kände ju också där att ja, men nu börjar de finnas med när de har de här Money League och de här, de som drar in mest pengar och sådär också. Och när man kände det, att det var inte bara liksom ett hopköpt lag som var jäkligt bra på pappret, utan de hade dessutom väldigt, väldigt stor omsättning plötsligt. Då tycker jag att det fanns fog för att säga att de hade klivit upp i den kategorin.
För Tottenham är ju ett annat exempel. City är ju lite speciellt eftersom de vann på lotto på något sätt när shejkerna klev in där. Bara fick en massa pengar från ingenstans och bara såg till att bli en stor klubb rent med muskler.
Jo, men man kan flika in där också, alltså med City, inte ens de trodde, för nu har de ju gått upp jämsides med Manchester United, alltså rent finansiellt. Det är ju på grund av den tappade Champions League-platsen då för United som har blivit, men som har påverkat ekonomin. Mm. Och inte ens alltså, Abu Dhabi Group trodde att det skulle ske. Så att det har faktiskt varit, det har gått överraskande bra för City. Alltså även utanför planen. Alltså de trodde inte att de skulle kunna tjäna så mycket pengar på klubben som de har gjort, faktiskt.
Nej. Ja, men det är ju intressant, för att jag menar, storklubb är ju ett uttryck som vi slänger oss med. Men det finns ju inga riktigt, det finns ju inga, så att säga, det finns inga tydliga parametrar för vad vi räknar in i det. Det ska ju finnas lite supporter bas i det, det ska finnas en ekonomisk bas i det, det ska finnas en sportslig framgång som måste vara på något sätt, men det är otydligt riktigt vad som räknas är, men Tottenham är ju såklart en storklubb efter sina sportsliga framgångar.
Ja.
Är man ekonomiskt en storklubb?
Nej.
Nej.
Det är man inte.
Och så vidare. Ja, det är en diskussion vi kan föra mycket längre. Boda undrar, vilka topplag? Det är en annan beskrivning. För topplag, då tittar vi på resultaten. Vilka topplag kommer förstärka med nya spelare i januari? Undrar han. Och det börjar ju surras en del. Ju snack om att City ska förstärka sin defensiv. Det har pratats väldigt mycket om Ryan Fraser faktiskt till Liverpool. Någonting som de har tittat på länge. Känner att de behöver förstärka sina ytterpositioner. Ser några andra behov i toppklubbarna förstärka? Vi kan väl förvänta oss att Tottenham förstärker nu när Mourinho har kommit in. Har ni någon position där ni ser att Mourinho kommer förstärka omedelbart?
Ja. Gud, nu var jag någon helt annanstans. Nej, men det känns, är det inte de gamla vanliga också med United först och främst?
Nemanja Matic, plocka in honom.
Vadå, ska ju...
Till Tottenham?
Jo, ja men precis. Var det som var frågan? Ja men gud, ja, jag fick ett mail så jag började läsa det.
Det märktes att du var någon helt annanstans.
Ja,
men... Vad trodde du var frågan? Det kanske vi inte ens vill veta.
Jag bara...
Men du försökte ändå svara. Det är ändå bra.
Det uppskattar jag verkligen.
Ja men Nemanja Matic. Ja, det var ju lite förvånande då att han inte spelade igår. Men det ska ju ha varit för att han har flörtat med José Mourinho, vilket inte uppskattades.
Aha, okej. Okay. Det var så.
Det var, jag bara såg. Okay,
för jag undrade faktiskt det, varför han inte spelade. De behövde ju fysik borta mot Sheffield United och nu blev de helt översprungna.
Det var någon lokal journalist okay. som twittrade det. Det är väl inte, känns väl inte helt orimligt, va? Att det skulle kunna ske. Det är säkert ganska många spelare också i United som generellt är ganska trötta. Och Matic är ju en av dem som liksom har gått från att ändå vara liksom helt okej i United till att vara fullständigt bedrövlig stundtals. Så att,
Något som var något jäkligt roligt, det hade ju varit om Tottenham hade köpt Juan Mata i somras. Så hade Mourinho kommit springande igen efter honom. Liksom. Blir aldrig av med den svansen. Liksom.
Ja. Zlatan-ryktena, vad ger vi för dem då?
Jag tror inte de är helt... Jag tror inte de är helt tagna av luften. Frågan är bara hur mycket makt Mourinho har den här gången. Alltså när det gäller rekryteringar. För att Daniel Levy, han är mycket, men han är jäkligt envis. Och jag tror liksom inte att han kommer inte tillåta Mourinho att göra precis vad han vill. Det måste vara lönsamt. Jag tror inte att de tar in Zlatan och sen ger de honom en lön som är liksom i paritet med Harry Kanes och Alice och så vidare. Men
Jag tror att Zlatan ska ha betydligt högre lön om han kommer in än vad
precis. Kane och Minus, Alice Minus ska ju ha en peng också.
Ja, precis.
Det är ingen Levy-värvning.
Har Levy någonsin köpt spelare genom Raiola?
Nej, det tror jag inte.
De har inte haft så mycket. Jag tror att Levi har undvikit.
Ja, för exakt. För han vill ju alltid hålla ner löner och sådär. Och Raiola är ju känd för att vara ganska bra på löneförhandla. Så att, nej, det känns inte som någon sån här match in heaven.
Känns också som två så stenhårda förhandlare att det kan aldrig bli några dealer.
De sitter och förhandlar hela vägen förbi ett par tre transferfönster till liksom.
Det är som en sån här marknad där man liksom bara, nej, då blir det inget, att börja gå därifrån. Och båda två reagerar likadant och så bara blir det ingenting.
Ja, så kan det också vara.
Vi får se. Man hade ju inte haft någonting emot det.
Nej, det har varit spännande. Det har varit kittlande.
Få saker som, nästan någonting som limmar ännu mindre med Tottenham än Mourinho är ju Zlatan. Det är liksom, Mourinho limmar inte alls med Tottenham, men Zlatan limmar fan ännu mindre, alltså, det skulle jag påstå.
Nu måste jag snart börja röra mig här. Klockan är lite mycket.
Ja. Ja, vi ska runda av. Vi har, nu har jag fått ta upp den här. Ledley Kings knä har ju fört en kampanj då mot rivalen Arsenals dyra värvning Pepe i somras. När han varenda vecka den här hösten till podden har ställt frågan. Prata om den största ploppen i modern tid, Nicolas Pepe. Det är lite tidigt att utse Nicolas Pepe till den största floppen i modern tid. Men jag förstår att du driver en kampanj här, Ledley Kings knä, och det är helt fine. Det får man göra.
Det får man göra.
Men det kan väl vara läge att
ta upp Pepe-pucken.
Säga någonting om Pepe. Han har ju ett guldläge i den här matchen som han schabblar bort, till exempel. Och vi har ju sett det några gånger nu. Och det är ju en av de dyraste, om inte den dyraste, värvningen i Arsenals historia. Så det är klart att man hade förväntat sig mer, helt enkelt.
Ja, men sen samtidigt inte lätt att prestera i Arsenal när det ser ut som det gör. Alltså jag tycker att han, det har ju funnits matcher där han faktiskt har gjort det liksom helt okej. Men han har blivit för ensam på sin kant och liksom inte har fått rätt understöd och så vidare. Så att, ja, jag vet att jag tycker väl fortfarande att Alexis Sanchez får ha titeln som största floppen i modern tid. Men jag kanske ändrar mig så småningom, vi får se.
Han har ju varit allt annat än bra, men det är ändå intressant att han sett till Huskords ranking, som bara rankar rent statistiskt på alla auktioner, så ligger han alltså två av alla Arsenal-spelare hittills den här säsongen. Då han alltså 0,01 punkt då efter Lacazette, som rankas som den bästa Arsenal-spelaren om man tittar på alla, enligt deras då rating som bygger på någon logaritm som liksom väger de här olika statistik bedömningarna då, så ligger han tvåa bakom Lacazette och precis före Guendouzi. Så att ja, det kanske går att vara någon slags djävulens advokat med hjälp av de siffrorna, men det den advokaten som ska försvara honom om man fortsätter prestera så här över längre tid, då får man ha väldigt bra argument.
Det får man ju säga. Hör ni, det var veckans Premier League-podd det. Tack Frida för att du var med som vanligt. Tack Kalle för att du kom in. Nu är det Champions League i veckan och så nu är det full fart. Nu är det fotboll precis hela tiden här. Fram tills, ja, jag vet, när är det nästa landslagsuppehåll?
Det är ju framme i vår, vet du. Det här är sista landslagsuppehållet på ett bra tag.
Just det. Så nu är det otroligt mycket fotboll att prata om.
Ja,
framöver. Det ser vi fram emot. Hör ni, tack alla för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Bra, då får du springa, yes. Frida.
Hörs, Frida.
Skicka mig filen så fort som möjligt. Du, förresten, om du kan exportera ut den som MP3 så blir ju filen otroligt mycket mindre. Då går det nog snabbare att skicka. Det blir lite mer komprimerat, men kolla ifall du kan göra det. Du kan inte det? Okej. Okay. M4. Nej, precis. Nej, men ta den som var det. All right. Men vi hörs. Fint. Hej.